Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar. Ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er. Genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig, så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats, så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Och evangeliet tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Mitt lidande är er härlighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Det här är en fantastisk text som handlar om Guds plan. Han som skapat allt, planen med allt han har skapat. Det handlar om den avsikt med världen som han har förverkligat. Nu måste jag säga att jag blev väldigt intresserad. Vad är planen med detta universum? Det är det som vi människor har grubblat över. Så långt tillbaka vi kan följa mänsklighetens historia. Vad gör vi här? Vi befinner oss på detta snurrande klot i universum. Vad är avsikten? Vad är planen? Ska det bara snurra här tills stjärnorna slocknar och solen brinner ut och allt tar slut? Finns det någon avsikt? Det är det Paulus ska skriva om. Guds plan med världen. Det är en avsikt som han har förverkligat. Jag gillar ett citat av den här gamle mannen William James, som är en av världens mest kända religionspsykologer, trots att det var länge sedan han levde. Han säger så här på ett ställe: vi kan vara i universum som hundar och katter är i våra bibliotek. De ser böckerna och hör konversationerna, men har inte någon aning om innebörden i det hela. Visst är det en suggestiv bild? Tänk dig en hund och en katt i ett bibliotek. Ja, de kan ju se böckerna. De hör ju människornas konversation, men har ingen aning om vad allt går ut på. Vad böckerna handlar om, eller vad samtalen handlar om, eller hela den nivå som människorna i biblioteket befinner sig. Och så blir det ju förstås för oss människor om vi inte får grepp om vad är avsikten med den världen vi är en del av. Och det är ju en fruktansvärd katastrof för oss människor om det är så att vi går omkring i den här världen och missar vad som är avsikten, vad som är planen med att vi finns här. Och vi blir som en hund eller ett katt i ett bibliotek som ser ytan och hör ljuden, men förstår inte vad det handlar om. Det gör det roligt att studera den här texten. Vad är planen? Vad är det för avsikt? I förra avsnittet i Efesierbrevet så fick vi läsa om, och Mark gick igenom, hur Paulus säger att skiljemuren mellan judar och hedningar har brutits ner. Kristus har tagit bort den skiljemuren. Det som var så åskådligt i templet, att den som var hedning inte fick gå över en viss gräns. Det satt stora skyltar som sa att om en hedning passerade den här gränsen så blev man dödad. Man har hittat en av de stora stenskyltarna med den inskriptionen: om du passerar den här gränsen så blir du död. Så det var ju väldigt oskådligt. Judarna var Guds folk. De hade tillträde till Gud. Hedningarna hade inte det. De stod utanför. Och det var en definitiv mur. En skiljemur. Och i kapitel 2 gick ju Paulus igenom hur den skiljemuren är nedbruten genom Kristus. Hur nu hedningar är välkomna tillsammans med judar att komma nära Gud. När Paulus nu ska fortsätta så verkar det som hans första tankegång är att han ska brista ut i tacksamhet och förbön över detta. Han börjar, och vår text börjar med: därför, på grund av detta fantastiska att skiljemuren är borta, därför vill jag. Men sen fullföljer han inte den meningen. De som kan grekiska är helt övertygade om detta, att Paulus börjar och säger därför vill jag, och sen kommer han på: det är en jätteviktig sak jag måste ta upp. Så han fortsätter inte sen förrän i vers 14. Där tar han upp den tappade tråden. Därför vill jag, får vi reda på, falla ner för fadern. Och så kommer det en bön till fadern. Men han avbryter sig själv. Därför att det är någonting viktigt han vill säga. Han måste lägga till någonting här. Och det handlar om hans egen situation. Detta med att skiljemuren är nedbruten, den är relaterad till hans egen besvärliga situation. Att han sitter fängslad, att han lider, och att många av de kristna förstår sig väldigt bekymrade över att aposteln är fängslad och är hotad till döden. Man förstår att det är absolut en möjlighet att han kommer att bli avrättad. Och därför så väljer Paulus att göra ett avsnitt här där han talar om hur hans situation som fängslad och det lidande det innebär, hur det är relaterat till det här med att skiljemuren är nere. Och så ger han oss en insyn i sin biografi. Vi får reda på två helt avgörande saker i Paulus liv. Det har varit intressant att ha en fullständig biografi. Och vi får några små glimtar här och var i hans brev där han berättar om sitt liv. Och här får vi två saker som vi ska titta på. Paulus menar nämligen att han är en fånge för hedningarnas skull. Vad menar han med detta? Att han lider för hedningarnas härlighets skull. Bakgrunden till att han är en fånge, det kan vi läsa om i apostlagärningarna. När Paulus kommer upp till Jerusalem för att överlämna en pengagåva, så går han också upp till templet för att be. Och då känner folk igen honom. Och många judar är väldigt kritiska förstås till Paulus, till hans tro, till hans förkunnelse. Och när de får se på, syn på honom, hetsar de upp en folkmassa och de ropar: israeliter, kom och hjälp till. Här är mannen som överallt sprider en lära som riktar sig mot vårt folk och vår lag och denna plats. Så man uppfattar att Paulus undergräver den judiska tron. De håller på att slå ihjäl Paulus faktiskt. De tar ut honom från tempelplatsen. Man överfaller honom. Tempelvakter måste komma och skilja Paulus från folkmassan så att de räddar honom. Han får en möjlighet att hålla ett tal, och när de hör att han talar hebreiska så lugnar folkmassan sig och de lyssnar till Paulus tal. Men när han kommer till och säger att Gud sa till mig, gå, jag ska sända dig till hedningarna långt borta, så blir det kaos igen. Ända Hit hade de lyssnat. Men när han sa detta, alltså att hedningarna skulle inkluderas, så ropade de: bort med honom från jordens yta, en sådan bör inte få leva. Och de skrek, står och slet i sina kläder och kastade upp sand i luften. Allmänt kaos bryter ut. Och allt har att göra med att Paulus har ett budskap till hedningarna. Och från denna punkt blir han då fängslad. Först i Jerusalem och sen i Caesarea och sen i Rom. Han sitter i fängelse därför att han har ett budskap till hedningarna. Men vad säger han då om sin biografi? Jag sa att det är två saker han säger. Två gånger så talar han om den nåd som har brutit in i hans liv. Och som är den yttersta orsaken till att han har blivit fängslad. Precis samma uttryck. Det är inte riktigt likadant översatt i den svenska översättningen. Men på grekiska är det precis samma uttryck. Den nåd som Gud gav mig. Och det första handlar om Paulus uppenbarelse i vers 2. Och sen i vers 7, det är nåd som han gav mig. Och det handlar om Paulus uppdrag. Och det är de här två sakerna vi ska titta på. Den nåd som Paulus har fått, nämligen att han har fått en uppenbarelse och att han har fått ett uppdrag. Och det är det här som gör att han nu lider för hedningarnas skull. Så, den första nåden. Det är att Paulus säger att genom Guds nåd så avslöjades en hemlighet för honom. Tre gånger säger Paulus att hemligheten har uppenbarats. På grekiska står det mysterion, och det kan ju till och med vi som inte kan grekiska förstå. Mysteriet. Och det låter ju väldigt religiöst och bra. Mysteriet. Många tänker att det där är själva essensen av religion. Alltså det mysteriösa, det som går bortom, det som är onåbart, det som är obegripligt. Okej, så här liksom går Paulus in i någon sorts religiös känsla. Det här behöver vi faktiskt tänka igenom lite. Vad är det för någonting som Paulus menar med mysteriet? Och vad är det som har hänt med mysteriet? Det är populärt idag att tala om, i kristna sammanhang, om mystik, om negativ teologi, att man bara kan säga vad någonting inte är. Man brukar lyfta fram just mysteriet. Ja, det är självklart att det finns väldigt mycket som vi inte vet och som därmed är mysteriöst. Det gäller ju både saker i den här världen och när det gäller Gud. Men jag är väldigt tveksam till hela den inriktningen med betoningen på det vi inte vet. Eller ta detta med negativ teologi, att bara kunna säga vad något inte är. Om man funderar på det, så kommer man ju snabbt fram till, menar jag, att man kan inte säga vad något inte är om man inte först vet vad det är. Alla negativa påståenden om någonting bygger ju på att man har positiv kunskap och därför kan säga: nej, men det är inte så. Om du inte vet någonting så kan du inte säga vad det inte är. Eller hur? Det är en fullständig återvändsgränd. Alla negativa avgränsningar bygger på en positiv kunskap. Att du vet vad någonting är. Som Johannes säger i första Johannesbrevet: Gud är ljus. Och intet mörker finns i honom. Men detta att man kan säga vad som inte finns i Gud, det bygger på att man vet vad som finns där. Han är ljus. Och mörker finns inte i honom. Det intressanta när man läser vad Paulus säger här om mysteriet, och han använder ordet tre gånger, det är att han ser det som ett avslöjat mysterium. Alltså någonting som var hemlighetsfullt, men som nu har gjorts tydligt och klart. Som var dolt, men som nu har dragits fram i ljuset. Som låg i mörker, men nu är upplyst och klart så man kan se vad det är. För Paulus är begreppet mysterion ett uppenbarelsebegrepp. Man kan titta på i princip samtliga ställen han använder det ordet i Nya testamentet. Så är tankegången hela tiden. Det var fördolt, men nu har det klargjorts, tydliggjorts, så vi kan veta. Därför att Gud har uppenbarat det för Paulus, för profeterna och apostlarna genom sin ande har det som tidigare var okänt blivit möjligt att känna till. Det här är väldigt viktigt. Kristen tro bygger inte på det okända. Det finns mycket som är okänt och mycket som är okänt för den som är kristen, förstås. Men vi tar vårt avstamp i det som är känt. Det man kan veta, och det är det vi håller fast vid. Det fördolda, det hör Herren vår Gud till. Men det han har uppenbarat, det håller vi fast vid. Och Paulus säger att han har fått en nåd där hemligheten, som i tidigare generationer inte var känd, nu har gjorts uppenbar. Tänk på Gamla testamentet, då var ju vissa saker kända och samtidigt så mycket var oklart. Vad tänker Gud? Vad vill Gud? Hur ska det gå för mänskligheten? Vad händer med alla hedningar? Vad ska det gå? Hur ska det gå för hans eget folk? Vad är Guds tanke? Hur ska han ställa världen rätt igen? Många, många, många saker låg ju i skugga. Man kunde inte se hur ska Gud lösa detta. Och nu säger Paulus, hemligheten har uppenbarats. Jag vet inte om ni läser sådana här omfattande romanverk. Sagan om ringen eller Harry Potter eller Narnia eller så. Då kan man ju läsa liksom del 1 och del 2. Så får man ju viss kunskap. Men fortfarande är det en massa trådar som hänger löst. Hur i all sin dag ska detta flätas samman? Hur ska man få ihop det? Vart är det på väg? Och det kan man inte veta i förväg. Och nu säger Paulus, nu har den slutgiltiga delen publicerats. Nu kan vi börja se hur trådarna flätas samman. Vad är det för hemlighet som nu har dragits fram i ljuset? Jo, det är den outgrundliga rikedomen i Kristus. Det är det fantastiska som har skett genom Jesus Kristus. Ja, men vad är då det? Det där är ju bara något sorts påstående. Det finns en enorm rikedom i Kristus. Ja, men vad är det för rikedom? Det är tydligen något väldigt viktigt. Det är en rikedom. Den är enormt stor. Den är outgrundlig. Alltså mycket mer än vi får liksom klara av och genomtränga och se de fulla konsekvenserna av. Men vad är det? Paulus säger att det är tre saker. Han använder en grekisk förstavelse, syn, som han använder vid tre ord. En av gångerna så är det faktiskt han själv som konstruerar ett nytt ord. Så det är alldeles uppenbart att han vill ha de här tre orden, syn, och så kopplar han någonting till det. Tack vare Jesus är hedningarna arvingar som vi. Så är hedningarna tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte som vi. Detta är den outgrundliga rikedomen, att Gud nu skapar en ny mänsklighet förenad i Jesus av både judar och hedningar. Allt det som judarna hade fått, den rikedomen, nu har det öppnat så att det också inkluderar alla oss hedningar. Så att vi kan bli arvingar på precis samma sätt som Abraham och Mose och David och Paulus. Vi tillhör samma kropp. För vi är förenade i Kristus. Vi har del av samma löfte. Evangeliet, det är ju en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken, hedningen. Nu har dörren öppnat så vi får ansluta oss. Etnicitet har ur Guds synvinkel aldrig varit det avgörande. Gud utvalde ett folk, det judiska folket, och de fick enorma förmåner, fantastiska löften. Och samtidigt, den som inte ville bejaka Guds löfte hade ju ingen nytta av att vara jude. Jesus kan tala om judar i sin samtid och säga, ja, jag vet att ni är Abrahams barn, etniskt sett. Jag vet att ni är Abrahams barn, men det innebär inte att man automatiskt tillhör Gud om man avvisar det Gud har gjort. Om man avvisar den messias som Abraham såg och gladde sig över, så har man ingen nytta av att man är jude. Och nu öppnas dörren för hedningar. Men det är klart man har ingen nytta av den dörren, att den dörren står öppen, om man inte tar emot det i tro. Nej, det är så att Gud gör de omskurna judarna rättfärdiga av tro, och de oomskurna, alltså vi hedningar, gör han rättfärdiga genom tro. Och nu citerar jag Romarbrevet 3. Det finns bara en väg, och den är lika för alla. Det är tro på Jesus. Vi tillhör samma kropp, nämligen Kristi kropp. Detta är rikedomen. Gud vinner en ny mänsklighet åt sig av alla folk och slag, språk och stammar. Och det gör han genom Kristus. Rikedomen, det är detta att alla får tillträde. Det här sker, säger Paulus, genom evangeliet. Precis som han talar om mysteriet tre gånger, talar han tre gånger om evangeliet. Därför att det är evangeliet som möjliggör den här rikedomen. Vad är evangeliet? Det är sådana här ord som man kan använda lite slarvigt. Det betyder ju ett gott budskap. Men evangeliet är inte alla slags goda budskap. Att Gud älskar oss, det är ju sant och det är ett gott budskap. Men det är i strikt mening inte evangeliet. Att du är värdefull och viktig, det är sant. Och det är ett gott budskap, för du skapade i Guds avbild, och det är alldeles sant. Men det är inte evangeliet. Evangeliet, i strikt mening, det definierar Paulus så här. Jag citerar från 1 Korinthierbrevet 15. Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade. Och så kommer, vad är definitionen på evangeliet? Jo, det är så här. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, och att han visade sig för Petrus och för de 12, och så kommer det en lista för dem som han visade sig för. Evangeliet, det goda budskapet, är att Jesus har dött för våra synder, blivit begravd, och Gud har uppväckt honom, och det är bekräftat. Och genom att detta har skett, att Kristus har dött för oss, så är den här rikedomen tillgänglig för oss. Det är evangeliet som möjliggör både för judar och hedningar att vi kan komma nära Gud. Det är det här mysteriet som har avslöjats. Innebörden i vad Jesus gjorde i sin död och sin uppståndelse. Nu har det blivit tydligt. Gud har öppnat en väg för alla människor. Det var den första nåden. Paulus fick ta emot en uppenbarelse så att han kunde förstå hemligheten som var planerad av evighet, som var dold under lång tid men som nu har blivit synlig i och med Kristus. Den andra nåden han fick ta emot, det var uppdraget att nu ska denna hemlighet proklameras. Och där märker ni, det är ju ingen hemlighet. Det man ropar ut från taken, det är inte hemligt längre, eller hur? Det som man sprider på alla världens kontinenter, det är inte hemligt längre. Det man publicerar i världens mest sålda och lästa bok, det är inte längre hemligt, eller hur? Man vill ju att det ska komma ut. Och Gud har befallt att en hemlighet som nu är avslöjad, som ligger i öppen dag, den ska spridas. Och Paulus fick uppdraget att bli evangeliets tjänare. Att börja tjäna detta budskap för att ge budskapet vidare. Att upplysa alla människor, till och med ge makterna och härskarna, de onda makterna, kunskap om deras slutgiltiga nederlag. Det här är ett enormt uppdrag förstås. Och Paulus markerar, jag är den obetydligaste av dem alla. Ändå så fick jag det här uppdraget. Han kanske tänker på att han hade förföljt de kristna. Han hade motarbetat det här budskapet. Kanske är han lite självironisk. Hans namn, Paulus, betyder den lille. Och enligt traditionen så var Paulus ganska kort till växten. Så kanske är det någon sorts mix här av att han kan tänka på sin egen historia. Han gick emot Guds verk. Kanske tänker han på att hans namn betyder att han är liten och att han faktiskt var en kort man, eventuellt. Men det här spelar ingen roll. Därför att Gud gav honom uppdraget. Och då måste han gå. Han ser det som en enorm förmån att få vara härold för detta uppdrag. Han markerar väldigt starkt uppdragets omfång. Det här är ett uppdrag att gå till hedningarna och säga, ni är välkomna. Anslut er till Guds folk. Vägen är öppen. Skiljemuren är borta. Ni behöver inte stå där i den yttre förgården, i hedningarnas förgård. Ni är välkomna ända in i det heligaste. Tillsammans med alla andra, judar och greker och stockholmare. Att träda nära Gud. Det ska proklameras för alla, inte bara för hedningarna, förstås lika mycket för judarna. Först och främst för judarna. Och sen för oss andra. Och det ska proklameras kosmiskt, universellt, till och med för de onda makterna som trodde att de hade triumferat när Jesus korsfästes. Men som i verkligheten är på väg mot sitt yttersta nederlag. Det är bara en tidsfråga. Innan Gud slutgiltigt ska nedkämpa all ondskans krafter. Och det är för det här uppdraget som Paulus leder. Det är därför han sitter i fängelse. Men det finns en härlighet i detta. Inte i själva lidandet. Han är inte masochist som tycker att det är fantastiskt att få känna smärta. Det är inte det. Men det här är en del av uppdraget. Att föra ut budskapet om att alla nu är välkomna. Och då är det värt, förstås, ett kortvarigt lidande. Detta uppdrag är inte bara Paulus. Så att det är en person under hans livstid. I så fall hade uppdraget avklingat någon gång i mitten av 60-talet. Nej, han förde vidare och säger, genom kyrkan. Genom kyrkan ska nu hela kosmos få höra detta uppdrag. Och det är ju det som sen har skett. På plats efter plats, från person till person, från kristen gemenskap till kristen gemenskap, från den ena kontinenten till den andra kontinenten, tills det idag är världens största rörelse. På alla kontinenter på jordklotet finns det människor som idag, tänk på varje tidszon när solen går upp, så samlas människor för att lovsjunga Jesu namn, för att tillbe honom, för att lyssna till hans ord och för att proklamera, han är Herre. Det finns en rikedom hos honom, och så inbjuder man alla runt omkring sig, kom och ta emot. Du kan få ta del av löftet. Du kan få detta fantastiska arv. Du kan få bli en del av samma kropp. Detta har ofta skett förstås genom oerhört lidande, precis som Paulus led. Men ofta har Gud använt det lidandet för att föra svallvågorna ännu längre ut och dra ännu fler människor in i sin gemenskap. En del av er har ingen aning om att det fanns något sånt som hette 1960-talet och så. En del av oss andra minns. I Maos Kina så satte Mao Zedong igång kulturrevolutionen. Han stängde skolor, han stängde kyrkor, han stängde de teologiska seminarierna. Man skulle radera ut, sa han, de fyra gamla. Gamla tankar, gamla vanor, gamla traditioner och gammal kultur. Kristendomen har en lång, lång historia i Kina. Gå tillbaka till 700-800-talet. När människor förde evangeliet dit. Nu skulle det raderas ut. Kristendomen skulle aldrig mer få återvända till Kina. Man hade speciella slagord där man sa vi ska slå ner de främmande religionerna. Man sa vi ska slå ner efterföljare till Jesus. Det välkända seminariet i Nanjing. Så stängde man seminariet och man brände biblioteket. För kristendomen skulle aldrig få komma tillbaka. Och de kristna fick lida för evangeliet. Mao Zedong är död. Hans idéer är döda. Och kristendomen växer som aldrig förr i Kina. Det kanske är världshistoriens största väckelse någonsin. Där människor under en viss tid som Paulus satt i fängelse och led för evangeliet. Men man kan inte stoppa evangeliet. Därför att det här är Guds avsikt med världen. Att genom evangeliet och genom den kristna kyrkan så ska alla som vill kunna hämta tillförsikt ur tron på Jesus. Och så kan vi, säger Paulus, judar och hedningar tillsammans frimodigt nalkas Gud. Det är därför Gud skapade världen. Det var hans avsikt. Att det skulle finnas människor som älskade varandra, som hade gemenskap. Och som levde i gemenskap med Gud. Som frimodigt närmade sig honom. Och det är allt det som gått snett, eller hur, för oss människor. Att vi är separerade från Gud och separerade från varandra. Och nu genom Jesus så kommer avsikten med hela världen tillbaka. Att vi, judar och hedningar, var och en, genom tron på Jesus frimodigt kan nalkas Gud. Så vi får gemenskap med Gud och vi står tillsammans, vi, som Guds folk, som Kristi kropp. Det är därför världen finns till. Vad är det för rörelser som är avgörande för världshistorien? Marxismen såg ut att ha en enorm betydelse. Den är borta idag. Islam ser ut att ha en stor betydelse över världen. Den kommer en dag att vara borta. Den sekulära ateismen ser ut att ha stor betydelse i vår hörna av världen. Det kommer vara borta en dag. Det är den kristna kyrkan som är avgörande för hela historien. Därför att här samlar Gud ett folk till sig som i evighet ska ha närhet till Gud och närhet till varandra. Det är den kristna kyrkan, den kristna församlingen, var och en som är förenad med Jesus. Det är framtiden för hela kosmos. Allt annat, ytterst sett också de onda makterna som nu driver sitt spel, det kommer att falla och försvinna. Polykarpos var en viktig person i den andra generationen av kristna. Han kände aposteln Johannes. Han hade träffat aposteln Johannes. Polykarpos var sen biskop i Smyrna. Och han led martyrdöden för han vägrade tillbe kejsaren. Han fördes in i förhör. Och kejsaren sa: avsvärj dig ateismen. Och det låter väldigt konstigt för oss. Men eftersom de kristna inte erkände varken de romerska gudarna eller kejsaren som gud, så betraktades kristna ibland som ateister. Avsvärj dig ateismen. Och Polykarpos, Han avsvor sig ateismen, för han var ju inte ateist. Han tror ju på den enda guden. Så det hade han ingen problem. Han var ju inte ateist. Han trodde ju verkligen på Gud. Kejsaren förstod att man kunde inte göra på det här sättet. Så han utmanas att avsvärja sig den kristna tron och offra till kejsaren. Och Polycarpus säger: jag har tjänat Kristus i 86 år och han har aldrig svikit mig. Varför skulle jag nu svika honom? Och man bränner Polycarpus på bål. Hur kan han ha den här vissheten? Är det inte för att han tror på något vagt mysterium, eller hur? Att han famlar efter något okänt någonstans. Det är därför att han har sina fötter stadigt förankrade på den klippa som är Kristus, som han vet någonting om. Och han känner hemligheten. Att det är Kristus som kommer att stå som historiens segrare, inte den romerske kejsaren. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har avslöjat hemligheten, så vi vet vad som är din avsikt. Vi tackar dig för den rikedom som finns i Kristus Jesus, att vi frimodigt får lov att nalkas dig och komma inför dig. Tackar dig för den nya mänsklighet som du samlar till dig, och för den enorma förmånen att vi får vara en del av den. Tackar dig också för uppdraget att vi får gå med bud från dig och inbjuda människor att träda nära dig. Tack för det privilegiet. Vi ber dig om hjälp att stå raka som Polycarpus gjorde, som Paulus gjorde och som så många i ditt folk har gjort genom historien. När lidande och motstånd möter oss. Vi tackar dig för att du ger kraft och du ger styrka. Amen.